någonting man har lärt sig från det här försöket är att det funkade inte så. Sprit och vinkonsumtion, det gick inte ner. Medan starkölen ökade tiofaldigt i försöksområdet. Och det var faktiskt många som uttryckligen skrev att ni måste avbryta det här försöket nu.
Året är 1967. Hippie-revolutionen och The Summer of Love sveper över USA. Världen över fylls gatorna av demonstrationer mot Vietnamkriget. Rymdfördraget undertecknas. Sexdagarskriget börjar och slutar. Ja, det är både konfliktens och kärlekens år. I Sverige är det inte bara högertrafik som infördes 1967. Det här är också året då man i Värmlands län och i det län som på den tiden hette Göteborgs och Bohus län sätter igång det så kallade starkölsförsöket. Försöket innebär att öl med en styrka upp till 5,6% får säljas i livsmedelsbutiker till 16-åringar. Intentionen med försöket var att få fler att välja starköl istället för sprit. Men planen föll inte riktigt väl ut. I juli 1968, drygt ett halvår efter att försöket påbörjats, avbryts försöket. Brusets Julius von Wright har träffat Emily Tern. Hon arbetar som utredare på CAN och doktorerade nyligen vid Karolinska institutet med en avhandling där hon skrivit om effekter av starkölsförsöket.
I det gamla biblioteket på CAN ligger den svenska alkoholpolitiska historien samlad. Det är här mellan hyllorna i detta kunskapens arkiv jag träffar Emily för att prata om den del av historien hon har bekantat sig med.
Grundtanken med starkölsförsöket var ju att man ville utreda möjligheten att starköl skulle likställas med öl. Och det innebär att det var ju liksom, ja, försäljningen av öl, om det kunde vara på samma villkor som mellanöl rätt och slätt. Och mellanöl såldes ju i matvarubutiker på den tiden. Sen är det ju inte riktigt en hård 16-årsgräns på den här tiden, får man komma ihåg. Där var det ju upp till butiksförsäljaren om de ville tillämpa 16 år eller inte. Och anledningen till detta var ju för att det var ofta unga personer som skickades för att köpa öl till de äldre. Så då ville de inte ha någon åldersgräns, för då skulle faktiskt den som skulle dricka behöva gå och köpa sin öl. Det här starkölsförsöket, det finns ju folk som har sett 12-åringar kunna köpa, så att den tillämpades kanske inte helt. Och det var inte förrän 1972 som det kom en 18-årsgräns på mellanölet. I allt jag har läst och i alla arkiven och sånt, så var det inte mer än att ja, åldersgränsen den kommer sänkas. Det var ju liksom inte så ett sånt stort problem, tänkte man.
Då du hade läst de här motiveringarna till att man införde, hur tycker du att de argumenten låter nu så här från den tidpunkt där vi är nu?
Det här var ju en tidpunkt där vi drack extremt mycket stark sprit, så det var ju också en av motiveringarna till det här, var ju att göra starköl mer tillgängligt. För gick man till Systembolaget för att köpa starköl, så fanns ju spriten där, och då var många köpte hellre sprit än starköl. Så genom att göra det mer tillgängligt så hoppades man ju på att ölkonsumtionen skulle gå upp och sen spritkonsumtionen skulle gå ner. Det tänket har vi kanske inte riktigt idag, att byta ut en alkoholsort mot en annan i hopp på det. Och det är väl om någonting man har lärt sig från det här försöket, att det funkade inte så. Sprit och vinkonsumtion, det gick inte ner. Medan starkölen ökade tiofaldigt i försöksområdet.
I parker och portar runt affärer samlas öldrickande med fylleri samt nedskräpning som följd. Ungdomar ända ner i 12-13 års ålder har uppträtt berusade på grund av starkölsförtäring, varvid det är osnyggt omkring dem och de uppträder anstötligt inför äldre personer. Drivor av plåtburkar som finns lite varstans visar också att starköl prövas i stor utsträckning. Ja, så kunde det låta när starkölsförsöket utvärderades av bland andra skolstyrelsen, polisen och nykterhetsnämnden. Den negativa responsen var en av orsakerna till att starkölsförsöket avslutades i förtid.
De skickade ut enkäter just i juni 1968 till de här myndigheterna som du nämner. Och frågade rätt och slätt, tycker ni att nykterhetstillståndet, som de kallar det, har blivit bättre eller sämre på grund av starkölsförsöket? Och där var väl en majoritet kände att det hade blivit sämre och problemen låg mestadels bland ungdomar. Och det var faktiskt många som uttryckligen skrev att ni måste avbryta det här försöket nu. Det här, våra ungdomar mår ju väldigt dåligt i vårt område. De var väldigt oroliga att nu när sommaren skulle komma att problemen skulle bli mera. Och att man skulle köpa mer starköl och att det skulle bli mer problem. Så därför bestämde man för att avbryta i förtid. Vilket också var en stor del av att du överhuvudtaget har det här försöket, var att det skulle vara enkelt att avbryta det.
Och då har du forskat på de långgående effekterna av det här starkölsförsöket. Några av de här studierna finns med i din doktorsavhandling. Du har bland annat då tittat på om starkölsförsöket kan kopplas till förtidspensioneringar.
Vi vet ju från tidigare forskning att alkoholkonsumtion i ungdomen ökar, eller är, det finns något form av samband till senare alkoholkonsumtion och senare problem. Vissa av utfallen man har tittat är också även på förtidspension. Vi vet också att ökad alkoholtillgänglighet har en tendens att öka alkoholkonsumtionen och det relaterade problem. Så då var det ju ganska intressant för våran del, just ungdom är ju en känslig period vad det gäller, man börjar testa alkohol, man hittar alkoholvanor och sånt. Så då ville vi kolla om den ökade alkoholtillgängligheten ökade risken för då förtidspension.
Så när Emily och hennes kollegor 42 år efter att starkölsförsöket genomfördes studerade de ungdomar som hade bott i försökslänen, såg de att det finns en förhöjd risk för förtidspension på grund av psykisk sjukdom eller alkoholproblem.
Förhöjd risk är ju inte samma sak som att du får det. Mycket kan ju hända, som sagt, på de här 42 åren som vi följde upp de här personerna. Teorin vi jobbade med var ju just att ungdomen är en känslig period, och då kan det ju vara att de drack lite mera, de fick en ny vana jämfört med kontrollgruppen. Så de också kunde fortsätta, för när starkölsförsöket försvann så fanns ju mellanölet kvar i livsmedelsbutikerna, så du kunde ju hålla igång ditt, kanske, ja, att du drack lite mera på ett väldigt enkelt sätt i den här åldersgruppen. Å andra sidan kan det ju vara att en högre alkoholkonsumtion, ja, det kanske gick lite sämre för dem i skolan. Och sen så på grund av det sämre betyg. Och sen hamnar man i ett jobb där förtidspension är mer vanligt. Eller så behöver det inte alls egentligen. Det kan ju vara regionala skillnader också. Vi kollar på Göteborg och Bohuslän och Värmland jämfört med resten av Sverige. Och man vet just vad det gäller utfallet förtidspension, så är det ju väldigt stora regionala skillnader, vem som får och vem som inte får.
Då jag pratade med dig tidigare här i veckan, så nämnde du kort att du var överraskad över att det här starkölsförsöket inte är så välkänt. Vad tycker du att vi kan lära oss av det här starkölsförsöket som genomfördes då 67-68?
Just de här frågorna om ålder, åldersgräns och starköl och cider säljas i livsmedelsbutik eller i systembolag. De är ju fortfarande relevanta idag. Men å andra sidan, jag har ju svårt att se om vi skulle introducera starköl i svensk livsmedelsbutik idag, så tror jag inte vi skulle se den här enorma ökningen som man såg då. För det var ju en annan relation till alkoholen på den tiden. Men det hade ju varit jätteintressant att se hur dagens ungdomar skulle reagera och vad det har för konsekvenser.
Det var Seans utredare Emily Tarn. Vill du läsa mer om starkölsförsöket så hittar du Emilys doktorsavhandling på Karolinska institutets sajt. Och det här var ett avsnitt i Brusets serie i Seans ficka. En serie där vi får ta del av kunskap som finns på serien. Det var Julius von Richt som intervjuade och mitt namn är Clara Henriksson. Bruset.